Sen har den bra rådgivning också förvisso, det vet vi. Så att, men det har varit fantastiskt att följa dem. Ibland kanske en del undrar varför vi inte skriver mer och så vidare i veckobrev och så. Det är så att de agerar ju i ett land och ett område där man måste vara noggrann med sekretessen för deras skull, för att skydda dem och även de personer som de jobbar med. Så de skriver ofta, men om ni vill ha lite mer nära kontakt med dem, så säg till mig eller någon av oss pastorer, så ska vi försöka förmedla så att ni kanske också kan få del av digitala saker som de sänder ut så här ibland. För de skickar en del bilder och en del information så där löpande. Men de är också noggranna med att det här får inte i skriftlig form föras vidare och så. Men idag så ska vi visa lite bilder ifrån deras arbete och be för dem speciellt. Vi kan väl ta fram bilderna där, Fredrik. Så där ser ni, Andreas sitter längst bak där och så sitter Matilda till vänster där fram. Och så är det någon vän till dem i bilen där. De är på väg. Antagligen är det här när de kanske ska till Syrien med lite förnödenheter och så. Vi kan titta på lite fler bilder. Där, det här tror jag är inne i Syrien. Och den här bilden sa de att det här var väldigt känsligt, men vi fick dela den och vi fick visa den i gudstjänsterna, sa de. Det här är alltså en massa med kristna som samlas in i Syrien då, tillsammans med dem, tar emot dem där. Kan vi titta på nästa bild. Och så där illa kan det se ut efter jordbävningarna, otrolig förödelse. Det är fantastiskt att de kan finnas där då i den här svåra situationen och hjälpa till och stötta på olika sätt. Men vi ska ta och be nu för dem. Du kan väl komma fram, Daniel, här också. Ta med dig micken där. De har bett om att vi ska be för några speciella bönämnen. Som sagt, nu är de hemma i Sverige under juli här. Och juni, juli, ett antal veckor, ladda batterierna. Och besöker ett par ställen. De hann inte komma hit den här gången. Men jag pratade som sagt med Andreas igår. Och vi planerar för att kunna ha de här någon gång framöver. De kommer hit nästa gång till Sverige, kanske blir nästa sommar. Men jag håller på och jobbar med att försöka få till en resa också till dem i vår. Så det, om det är några av er som känner att det här skulle vara spännande att få åka till Jordanien och göra ett studiebesök på plats, så pratar vi om det. Andreas och jag och de ska försöka planera för det. Kanske blir en vecka eller så till våren då, 2024. Men de har 13-15 stycken män som de har fått kontakt med och som har, en del är nog nyfrälsta, på väg att bli frälsta kanske, men de antagligen ganska nyfrälsta personer. Fantastiskt roligt. Det är väl värt ett litet halleluja egentligen. En applåd till och med. Att de har så fort fått se Guds rike växa. Det brukar ju kunna ta tid och få de här genombrotten, men Andreas är ju en väldigt stark evangelist och lite apostolisk sådär. Så han kan ju arabiska också, pratar bra. Matilda går på arabiska kurser, kämpar lite mer med att komma in i kulturen och så vidare, berättade han. Så det är ju någonting att be för att hon också liksom får känna att hon landar i allting med språk och kultur och så. Men de mår väldigt bra och det känns väldigt bra för dem där för övrigt. Men som sagt, de här 13-15 männen är det då som de har fått se, har en begynnande tro. De är ju väldigt själva där nu under ett par månader när Mesh är hemma i Sverige. Jag märkte på honom att han hade en väldig nöd för de här 13-15 personerna. Jag kan känna igen mig där. Jag vet hur jag känner för nyfrälsta som man har varit med och fått se, ta det här steget och komma till tro, att man, om man åker bort och är borta länge till. Ja, det är ett speciellt hjärta. Så de ska vi be för här. Men vi kan väl, ska vi göra så att vi står upp tillsammans när vi ber här. Sen får du gärna sätta dig ner också. Men vill du börja, Daniel? Och du känner dem ju också.
Ja, men precis.
Gärna be för dem.
Jag tror när man är ute så här på mission, så tror jag det betyder jättemycket att få en liten hälsning. Så jag tänker att, är ni med? Skulle ni känna er bekväma med att säga hej Andreas och Matilda och så filmar vi det? Är det okej? Okay? Ja, om någon däremot. Men jag tänker så skickar vi, de är faktiskt hemma nu och kommer att åka tillbaks. Men jag tror det här blir jättestarkt för dem att veta att vi som församling stöttar upp dem. Så jag tänker att vi börjar så. Så jag räknar ner och sen så säger, nu ska vi se, vi får göra så.
Vi får göra så, och sen så ber vi för dem. All right. Är ni med? 1, 2, 3. Hej Matilda och Andreas. Hallå Matilda och Andreas. Här kommer en hälsning från Salmkyrkan. Och vi vill bara be och välsigna er idag. Så vi tackar dig Herre för vad du gör i och genom Matilda och Andreas just nu. Tack Jesus för att vi sträcker ut våra händer mot dem, mot er, välsignar er som familj. Vi tackar dig Gud för öppningarna i Syrien och i Jordanien Gud. Vi ber om mer av ditt rike på de platserna. Jag ber om gudomlig strategi, att du öppnar upp, att du kommer med fridens män och fridens kvinnor. Så jag tackar Jesus, och där de kommer fram, där det är stängt, så ska de bara få damma av sina skor, sina sandaler och gå vidare. Men tack Herre för att vi får vara med och välsigna dem, sända dem dit de är Herre. Så vi ber om blodets beskydd över er i Jesu mäktiga namn. Jesus Kristus, vill du be också Björn, bara be ut lite mer.
Ja Gud, vi tackar dig att evangeliet har fått slå rot där redan här. Tack Gud för de här 13-15 personerna som har kommit till tro och som är i en begynnande resa med dig Gud. Halleluja, vi ber om Gud. En speciell välsignelse över dem nu Gud. Att du ska beskydda dem och välsigna dem. Att du ska fylla dem med en helig andes kraft. Att de ska få allt det de behöver.
Tack, helige Gud.
Vi förstår ju också att det kan vara tufft i den muslimska sättningen där de lever, att leva ut tron på Jesus. Vi ber om att du ska vara med de här 15 personerna i deras kontakt med familj och släktingar och arbetskamrater och så, att du ska fortsätta göra under, men att du ska beskydda dem också så att de inte blir förföljda och får det svårt Herre. Du är med dem Herre, du är med Jesus. Dem och stöttar dem, och vi tackar dig Gud att ditt rike bryter fram med kraft där. Tack Halleluja. Jesus. Vi vill också be för de personer de har fått vara med och hjälpa in i Syrien, Herre. För det arbetet de har öppnat upp där i jordbävningsdrabbade Heliga områden, Herre. Vi ber att du, Gud, ska se till att det får bli en väckelse in i Syrien också.
Amen.
Och att ditt rike ska få blomma ut där, Herre. Tack, Gud. Låt dem få hämta kraft nu när de är hemma också. Vi ber att de ska få roligt och härligt. Och
vila,
få vila ut sig verkligen och känna att de kommer tillbaka full med kraft när de åker tillbaka sen.
Tack Jesus. Och hela Salemkyrkan sa
amen. Amen.
Var välsignade.
Då ska vi ta och lyssna till Guds ord här, för jag ber Jenny komma fram också. Vi ska läsa hela Matteus evangeliet tillsammans, eller Matteus, inte evangeliet, utan kapitel 14. Nu skrämde jag upp någon här i alla fall. Hela kapitel 14, och jag tänkte att jag skulle säga hela, för att vi känner att ibland så är det viktigt att vi läser lite längre bibelstycken och att inte bara ta någon vers ur det. Och idag så kommer min predikan att anknyta lite grann till hela kapitlet. Så därför läser vi hela kapitel 14 i Matteus evangeliet. Och vi läser från Svenska folkbibeln 15 översättning. Johannes döparens död är överskriften i början här. Vid den tiden fick landsfursten Herodes höra ryktet om Jesus. Och han sa till sina tjänare, det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes, det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga, ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan, och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade det för Jesus.
Jesus mättar 5 000. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem: de behöver inte gå härifrån. Ge dem ni att äta. De svarade: vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: hämta dem hit till mig. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och de gav det till folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn.
Jesus går på vattnet. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det hade blivit kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är ett spöke! Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son.
Sjuka förs till Jesus. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände bud ut i hela området. Och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.
Tack Gud för ditt ord. Låt det här få bära frukt i våra liv. Amen. Tack så mycket Jenny. Ja. Ska vi be tillsammans? Herre, vi ber om din nåd över oss nu när vi ska lyssna på predikan. Vi ber att du ska låta ditt ord få bära frukt i våra liv. Du Gud, du är mäktig att göra så mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Kom nu och förvandla oss. Låt det få bli någonting nytt som spirar fram i våra liv av förväntan, av tro och förtröstan på dig. Och en insikt om djupa andliga ting. Kom och förvandla oss så vi blir lika dig Jesus i våra liv. Amen. Ja, temat för den här predikan har jag satt till att ha rätt perspektiv som kristen. Gud Fader allsmäktig hjälper oss i vår brist. Gud Fader allsmäktig hjälper oss i vår brist. Ofta när jag pratar med människor i själavård och i andra samtal och så där, och när man studerar hur vi kristna förhåller oss till saker och ting, så kan jag märka att det finns en kanske ibland känsla av att varför gör inte Gud mer? Varför behöver jag och andra människor lida så mycket som vi gör när vi tror på Gud? Och det här är ju en fråga som är kanske en av mänsklighetens stora frågor. Och därför ska jag försöka idag att beskriva och hjälpa oss att bearbeta den utifrån ett kristet perspektiv. Hur man som kristen kan tänka kring tillvaron. Men jag ska börja med att landa i trosbekännelsen. Vi brukar ju läsa den när vi firar nattvard i vår kyrka och vid en del andra tillfällen också. Andra kristna läser den ännu oftare. Och liksom det är en bekännelse på vad vi tror på. Och i den apostoliska trosbekännelsen som formades på 200-talet efter Kristus, så börjar den så här: vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det var de kristna ledarna som försökte hitta det som var väsentligt, det som var viktigt, och formulera det. Och då valde man just att börja med de här orden om att Gud är allsmäktig och att han är himmelens och jordens skapare. Det här ordet allsmäktig är ju ett väldigt speciellt ord. Det är ju något som vi kristna egentligen använder nästan enbart, tror jag. Jag tror inte det är någon som använder det förutom vi. För möjligtvis muslimer och så kanske också. Men det är i alla fall bara i religiösa kretsar man använder det. För det är ju bara Gud som kan vara det. Ingen annan kan ju vara det. Men det är också ett väldigt starkt ord. Och inom teologin så har det funnits olika tankar kring det där. Men de första kristna i alla fall, de var väldigt tydliga med att det här är en viktig sanning, att Gud är allsmäktig. Att Gud är oerhört stor och mäktig. Så mäktig så att det finns nästan ingen gräns för hans mäktighet och hans makt. Den är oändlig mer eller mindre. Och igår var jag ute vid Gaddesana och då gjorde jag något som jag ofta brukar göra. Jag försökte liksom att meditera över Guds storhet. Brukar du göra det någon gång? Det är väldigt bra att göra det. Jag vill uppmuntra dig att göra det. Jag har börjat göra det mer och mer. Och då satt jag och tittade mot horisonten där borta, utöver Vänern. Och så tog jag reda på, det visste jag inte förut, men man kan ungefär se fem, om man är som jag då, 1,92 centimeter över jordskorpan, så kan man se ungefär 5 kilometer över vattnet om det är vindstilla. Och det ger ju en liten bild av hur stor jordklotet är som vi lever på. Att det böjer sig så lite på 5 kilometer alltså. Det säger lite om hur oerhört stort jorden är. Och tittar man sen vidare på universum så får man ju verkligen hålla sig i när man börjar tänka på olika siffror. För det är svindlande. Om jorden är så oerhört stor, bara vårt jordklot och sen vårt solsystem är ju utifrån ett mänskligt perspektiv nästan oändligt bara det. Även om det är lite greppbart i alla fall. Det finns några planeter, solen finns det, men avstånden är ju ofantligt stora bara i vårt solsystem. Men då är ju vårt solsystem en jätteliten del av vår egen galax som heter Vintergatan. Och det är en ganska hyfsat stor galax, säger i alla fall forskarna. Det här man ju får ju lita på dem då. Men den innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor, säger forskarna. Så då kan man tänka sig att det är 200 till 400 miljarder solsystem i Vintergatan. Det här är siffror från 2020. För när jag studerade för några år sedan så var det inte så här stort. Men då, hela tiden ser de mer och mer forskarna hur stort universum är. Och så får man liksom nypa sig när man nu lyssnar på att det finns, de har hittat över cirka 2000 miljarder galaxer i universum då, som de känner till. Det kanske finns fler, vem vet. Men det här är ju sådana otroliga siffror så att vi kan inte vi ta in med vårt mänskliga sinne. Men jag tror att det är bra att man försöker tänka sig att Gud är större än de här 2000 miljarder galaxerna som finns där ute i universum. Gud är ännu större antagligen. Han är skaparen av de här galaxerna. Och han upprätthåller dem genom kraften i sitt ord som det står i Kolosserbrevet. Det är ju något så oerhört kraftfullt och mäktigt. Och då kanske vi tänker, ja det där har varit lite mycket. Ja, det kanske blir, det går åt att man sitter sig ner ibland och verkligen försöker sätta sig in i Guds storhet. Och det står faktiskt i Saltaren på flera ställen. Tacka mig för min storhet. Tänk på min storhet. Alltså Gud tycker om när vi tillber honom och vi tackar honom för hans storhet och makt. Det är någonting som gör någonting med vår tro, med vårt hjärta. Och jag kände det igår när jag satt och funderade på det här och jobbade med det här. Jag kände hur det började växa inom mig, en tro, en förtröstan på Gud. Vad är jag rädd för egentligen? Vad är vi rädda för? Vad kan hända oss om vi är älskade av Gud, Fader, som är allsmäktig, som älskar oss, som är hans barn? Har vi någonting överhuvudtaget att vara rädda för? Vad kan vi förvänta oss av honom med hans ingripande kraft? Om han har skapat de här hundratals miljarderna galaxer, då kan han ju göra vad som helst. Och det finns i Gamla testamentet olika namn för Gud. Herren Sebaot, som det heter mer på hebreiska då, är ju, det står för att Herren är härskarornas Gud och härskarornas herre. Och det ser vi på några ställen i Gamla testamentet hur det beskrivs. Och det syftar antagligen på att han är herre för alla änglar i himlen som omger hans tron. Det är ju en stor härskara av änglar som finns nära honom. Men också att han är herre över det här stora universumet med alla stjärnor som finns på stjärnhimlen som han har skapat. Det är ju en ganska vacker bild tycker jag av Gud, att han är härskarornas Gud. Han är alltså, han är herre och Gud över allt det här i sin skapelse. Alla de här stjärnorna, alla änglarna som finns och alla människor också förvisso. Och det talar också om att det finns en stridshär. Alltså de här änglarna är ju inte maktlösa utan de har ju kraft och makt att föra Guds vilja vidare. Och det är bra tror jag att titta på himlen ibland och tänka på alla de här stjärnorna har Gud skapat. Och det är den makten och kraften han har för oss. Och speciellt när vi kommer i situationer som jag inledde med, när vi kanske känner oss lite så där att vi känner oss lite nere, vi kanske inte är på topp riktigt av någon anledning, vad det än må vara, så är det alltid bra att tänka på Gud. För han är alltid densamme och hans makt och möjligheter är alltid de samma. Allt annat kan förändras, men Gud kan aldrig förändras. Han har alltid den här makten, den här kraften i sin resursbank på något sätt. Och när vi börjar tacka honom för det, lovprisa honom för det, då vidgas våran tros och tillitsnivå på något sätt. Och vi känner att ofta, i alla fall jag blir gladare då, jag känner hur det lyfter. Och jag tror att det här är ett sätt för oss att få vårt böneliv och vårt trosliv att liksom växa genom att vi mer och mer mediterar över de här bitarna. Men som vi såg i den här texten i Matteus 14 så är det ju tyvärr så att inte alltid texten börjar ju, eller det här sammanhanget börjar ju lite tufft. Vi ser att Johannes döparen, en av de största gudsmännen som enligt Jesus då som har levat, han tyvärr fick lida martyrdöden när han var väldigt tydlig med och sa vad han tyckte och tänkte och var ärlig med vad Gud tyckte om saker och ting i makthavarnas liv. Då fick han tyvärr råka ut för en ganska tuff sak. Det ser vi också då i vårt liv. Kanske att det händer saker ibland. Det här var ju en väldigt extraordinär sak. Det finns undantag som bekräftar regeln. Samtidigt som Gud är otroligt omsorgsfull och alltid ställer upp för sina heliga, så ser vi ju en annan gång att den heliga ande har speciella vägar, speciella saker som han gör, som till exempel med ett helgon som Johannes döparen här, som på något sätt var en profet som fick lida martyrdöden. Jesus uppväckte inte honom som han gjorde med Lazarus, men vi ser att Jesus blev istället, han sörjde väldigt mycket. Det visar vilken otrolig nära relation de ändå hade. Han gick undan och sörjde, och han tog in det som hade hänt. Och det är intressant att se att i det här kapitlet så börjar Jesus med att få det här tuffa beskedet av Johannes lärjungar. Han drar sig undan för att sörja. Och då så står det att människor kom till honom och de blir botade då. I Matteus 14:14 så står det här att när han steg ur båten såg han en stor skara människor, och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. Det här är ju, jag tänker själva, att en släkting till Jesus, som det här var, en av de stora gudsmännen i historien, precis har gått bort. Jesus är i sorg. Men människor kommer till honom med behov, och han förbarmar sig över dem. Det är den guden vi tror på, som i sorgen, i smärtan, ger och helar och hjälper. Jag tycker det var ganska starkt. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare, men jag började inse vilken situation Jesus var i. Han var en nära släkting, en av de stora gudsmännen precis har gått bort, och Jesus sörjer. Men när människor kommer och har de här behoven så sträcker han sig ut i kärlek och hjälper dem, och han helar dem. Och här står det att han botade de sjuka bland dem. Det verkar som att alla som kom där som var sjuka blir friska. I vers 34 längre ner i det här kapitlet så står det så här: när de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde till honom alla som var sjuka, och han bad honom att de skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel, och alla som rörde vid honom blev botade. Här är ju fantastiskt. Här gör Gud ett underbart mirakel. Alla som kommer i kontakt med hörntofsen på hans mantel blir botade. Daniel bad här innan, när vi bad, att låt människor få röra vid hörntofsen på Jesu mantel idag. Vi brukar ofta be det. Jag tycker det är en härlig bön. Och här skedde det bara genom att de kom i kontakt med Guds kraft. Den här mäktige, allsmäktige Gudens representant här på jorden, så blev de helade och friska. Och det här är det vanliga. Om det finns undantag, när Guds ande gör undantag ibland, så är det här det som Bibeln beskriver som det naturliga, det normala, när vi har med Gud att göra. Att han helar, att han hjälper oss på olika sätt, med olika behov som vi har. Vi ser också i den här texten hur 5000 personer, minst 5000 var det ju, som blev bespisade av Gud i vildmarken. De var där, de hade ingenting att äta. Men Gud på ett övernaturligt sätt gav dem vad de behövde. Och jag tror att vi kommer att komma in i tider, om vi inte är där än riktigt, men i framtiden kanske, när vi kommer att bli beroende igen av Guds omsorg på det här området. Att vi får se Gud förmera mat, att han tar hand om våra behov. Många kristna runt om på jorden lever ju där redan nu, att man är så totalt beroende varje dag av att Jesus ska hjälpa mig med det jag behöver. Och de får se det här ske, att Gud förmerar mat, att han hjälper dem med deras behov. Jag hade förmånen nu för ett par veckor sedan att vara hembjuden till ett par och fick träffa Siv Johansson. Många av er kanske känner henne, som är med i Pingstkyrkan i Vänersborg, som var gift med han som kallades för Blindrolf, som var pingstvän och reste runt, bodde i Göteborg och reste runt. Han hade fått en kallelse, han var blind, han fått en kallelse att be för sjuka av Gud. I en vision fick han det och började be för människor, och många, många, många människor blev helade från oerhört stora sjukdomar många gånger. Men han blev aldrig själv helad. Det är också en märklig grej. Och det där kan man se ibland, att Gud verkar i svagheten när kraften störst. Och det var väldigt inspirerande att få sitta ner och lyssna på Siv. Jag vet inte om många av er kanske har gjort det också, men jag blev väldigt gripen av att få höra henne berätta om, dels om när hon och Rolf levde som gifta, hur hur han var iväg och bad för sjuka och många blev friska och så. Men också om att de hade ungdomar hemma hos sig vid ett tillfälle och de hade nästan ingen mat. De hade bara lite pengar och det räckte bara till att köpa någon limpa eller något sånt. Sådär. Men det var massor med personer som behövde mat och de behövde mat i familjen och pengarna var slut och de kände att vi måste bjuda de här ungdomarna på smörgås. Liksom. Så hon stod i köket och Gud hade uppenbarat för, på något sätt då, för Rolf att det, Gud skulle göra något under så. När hon stod i köket och skar så under tiden hon skar så och bitarna skars av så var limpan densamma så den bara fortsatte och limpan tog aldrig slut liksom. Den höll på så där under lång tid och de kunde äta den där limpan under jättelång tid. Det är fantastiskt. Det var så härligt att se henne berätta också om när hon höll i limpan och den liksom bara växte så där när hon skar. Fantastiskt. Tänk att sånt händer och hänt i närtid här. Gud är en mäktig Gud. Han vill förse oss i alla situationer, när vi är i knepiga, utmanande situationer så har han en försörjande nåd han vill ge oss. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i att när vi läser om Jesus och när vi läser om Nya Testamentets texter om vad Gud gjorde där så kan vi ibland känna sådär, ja, det är inte alltid sådär, nej, kanske inte. Men jag tror att Gud ändå vill hjälpa oss och jag har ju själv brottats mycket i min egen familj och släkt. Som ni känner till de senaste åren så har det varit tuffa utmaningar för oss. På olika sätt är det fortfarande till viss del. Och det där är ju en utmaning när man lever i en situation där man tvingas se att allting är inte som man önskar. Det finns svaghet och sjukdom och sånt som man inte riktigt kanske förstår varför behöver det vara på det här sättet. Men det, och jag tror att vi alla som människor kommer till sådana situationer i livet. Ingen blir helt skonad ifrån. En del får mer av sånt lidande än andra. Men även som kristna så får vi räkna med att livet är sånt. Att vi förstår inte alltid allting. Men mitt i det så tror jag att Gud vill att vi ska ändå leva med en förvissning och en förtröstan på att han vill förse. Han vill hjälpa oss. Och att vi inte ger upp inför de här utmaningarna utan att vi fortsätter att betjäna. Och för mig blev det så påtagligt med min pappa. Flera av er har hört det här vittnesbördet förut men jag måste få berätta det. Jag känner att för det är en sån beskrivning ändå av hur det här kan vara i en familj. När mina föräldrar hade det väldigt tufft och de mådde inte alls bra psykiskt. Min pappa blev då sjuk. Han var 95 år gammal. Och man kan tycka att man har levt en stor del av sitt liv då kanske. Men jag hade en sån nöd för honom för att jag upplevde att han behövde få möta Jesus ordentligt innan han lämnade jordelivet. Så jag kände en väldig nöd över honom och då så fick ju han brustet magsår. Och läkarna konstaterade det ganska chockartat för mig i alla fall. Och jag visste ingenting om det, Och de sa att han är så dålig så att vi kan inte operera honom. Han kommer inte klara en sån operation. Och det blev en otrolig chock för mig. För jag hade ju hoppats få lite mer tid att kunna vittna för honom. Och hjälpa honom på trons väg framåt. Så jag blev väldigt tagen av det här. Och jag skickade ut till förbönschatten här som en del av er i församlingen är med. Och vi bad för det här. Och jag kände en sån panik över att Gud, du måste hela min pappa även om han är 95 år. Så han behöver mer tid för att kunna ta emot dig fullt ut. Så. Och vi var många som bad. Och jag kommer ihåg att jag satt hemma hos mina vänner i Linköping vid köksbordet. Och jag var upplösningstillstånd mer eller mindre när jag ropade till Gud. Gud, du måste göra någonting. Och strax efter det så kommer jag upp till min pappa då på hans avdelning och läkarna hade sagt att ha inga förväntningar. Vi räknar han kan leva från några dagar till någon vecka möjligtvis för vi tar bort droppet. Han får äta och dricka själv. Klarar han inte det så hjälper vi honom inte för att han är här för att dö på den här avdelningen. Så här är det som gäller. Och det var en chock för mig. Jag visste väl inte riktigt att det var så i svensk sjukvård men jag kan ju förstå det. På ett mänskligt perspektiv. Men det var jobbigt att tänka så att om inte jag får i min pappa vatten så får han inte i sig något. Men där i alla fall, när jag kommer upp så har det vänt på något sätt under natten eller på morgonen. Och han börjar dricka, han börjar äta ostmackor liksom, och personalen är helt chockade. Liksom, de är inte vana att servera så mycket ostmackor till de här döende patienterna liksom, som har blödande magsår. Och, alltså, det var ju så att läkarna förklarade att magsäcken var ju liksom perforerad då på något sätt. Så det rann ju ut magvätska i kroppen. Och man kan inte överleva det någon längre tid. Men Gud måste ha helat honom, gjort honom frisk. Han började kunna äta ostmackor och dricka. Och efter ett tag där så var han så frisk att de var tvungna att skriva ut honom. För vi kan inte ha kvar honom, sa läkarna. För han är alldeles för frisk för att vara på den här avdelningen där man ska bara vara när man ska dö. Då. Och han levde ett år till och fick möjlighet att be tillsammans med mig. Och liksom ta emot Jesus på ett nytt sätt. Det var fantastiskt att få göra den resan. Men där kunde man också se det här att Gud är en Gud som verkar i svaghet. Och när man är desperat och svag så kan Gud ibland göra fantastiska saker. Jag har inga löften på det, men jag tror att vi ska förvänta oss också att Gud vill gripa in mera på det här sättet. Det finns flera namn för Gud. Ett är Herren förser. Och det är ett namn som kommer ifrån första Mosebok 22:14 när Abraham skulle offra sin son Isak och Gud förser med ett annat offerlamm så han slipper offra sin son Isak. Och då så ger han den här platsen namnet Herren förser i första Mosebok 22:14. Och Gud är den guden som förser. Jehova Jireh som det står i hebreiskan. Han är den guden som förser. Han gör det med bröd ibland. Han gör det genom att hjälpa oss på olika sätt. Han är helandets Gud. Och vi kan förtrösta på honom mitt i allting vi står i som hans barn. Och i bergspredikan, Matteus 6, när Jesus talar om hur han vill att vi ska leva våra liv så talar han om att gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Det finns en sån omsorg från Gud i våra liv. Och han vill att vi ska leva i förtröstan. I den bräcklighet som vi alla känner över livet och de utmaningar vi står i, så vill han ändå att vi ska förtrösta och lita på honom, att han är den allsmäktige guden, den guden som kan göra mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och när vi sträcker oss efter det, att leva i det, så tror jag vi kommer få se mycket hända. Inte alltid, ibland händer det där tråkiga som vi kanske inte vill också. Men Gud vill ändå att vi ska leva i den här spänningen och ha en förtröstan på honom och förvänta oss att han griper in. Vi ser i den här texten i Matteus 14, i det här sammanhanget, där läste vi om helande, men vi ser också hur Jesus och Petrus får gå på vattnet. De får bryta mot naturlagarna kan man säga och får vara med och ta ett trosteg som var utöver det vanliga. Och jag har ju predikat om den texten förut så jag ska inte göra det idag. Men en detalj i den texten är ju så intressant att Jesus, när det blir lite svårt för Petrus att gå på vattnet där och Jesus kommer till hans räddning liksom på något sätt så säger Jesus så lite tro du har, varför tvivlade du? Och jag tycker det där är ju, ja, kanske, det är verkligen inte den mest själavårdande kommentaren kan man tycka kanske. Jag tror att få pastorer skulle kunna säga sådana kommentarer till sina medlemmar och få vara kvar i tjänsten. Liksom så här. Men Jesus han säger det. Det är en ganska tuff skola som Petrus får gå i. Så lite tro du har, varför tvivlar du? Men Om man vänder på det, jag tror att man måste göra det. Så Jesus gick med lärjungarna hela tiden. De fick se vilken oerhörd potential det finns i Guds rike av omsorg, av helande och allting. Och här fick de till och med, här fick Petrus vara med och gå på vattnet till och med. Det var väl liksom, då tyckte Jesus att nu har du fått liksom se vidden av hur den allsmäktige guden kan välsigna. Varför tvivlade du? Det finns inget att tvivla på. Jag är ju här. Jag tar ju hand om er. Jag finns alltid här för er. Jag tänker att det är ett stort löfte i det här ordet att det finns alltid. Gud finns alltid där. Han kan gripa in. Vi kan förtrösta på honom. Vi kan lita på honom. Och om vi blir martyrer som Johannes döparen kanske, så då är det något otroligt stort i sig. Då får vi vara stolta över att vi var liksom värdiga att få bli martyrer i så fall eller något liknande. Men Gud vill att vi ändå ska lita på honom oavsett omständigheterna. Det är ganska tydligt i Jesu undervisning. Och det kanske går lite på tvärs med våra föreställningar om hur saker och ting är. Men Jesus, han säger, lita på mig, lita på den allsmäktige guden i alla lägen. Och när vi gör det, så är min erfarenhet i alla fall, även om jag lever i en kaossituation kanske, när jag ser att nära anhöriga som mina föräldrar har det jättejobbigt, så kan jag ändå förtrösta på att när jag lägger handen på någon och ber för den så kommer Gud att hela där. Det finns ingen motsats emellan att Gud kan låta oss lida på ett område och själva vara sjuka mot att vi kan få vara med och se Guds rike växa. Tänk på Rolf som själv aldrig blev helad. Jag förstår att han dog i någon typ av hjärtinfarkt eller något, men han fick se hundratals människor bli helade ändå och Gud använde honom. Gud utmanar oss idag att lita på honom, för han vill göra under. Och jag tror att vi står i en tid när Gud vill. Låt oss få se mycket mer än vad vi har sett hittills. Vi ska vara säkra på att Gud kommer göra under. Och jag tror här idag nu i gudstjänsten i slutet, så ha en förtröstan på att Gud vill komma med helande. Jag känner det blir varmt i mina händer när jag talar här. Är det någon mer som känner värme i sina händer? Så lägg dem på någon som behöver helande kanske. Eller behöver få något annat behov uppfyllt. Gud är här för att möta oss. Och vi kan förtrösta på att det Jesus sa till Petrus, det gäller även oss. Tvivla inte utan tro, lita på mig. Jag är ju här hos dig. Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Jesus att du är en underbar Gud. Och vi kan fundera kring det du säger till Petrus där. Varför du är så rak med honom. Men det är väl för att det är så självklart för dig att en allsmäktig pappa Gud alltid finns där för oss. Vi är dina barn Gud och vi kan alltid förvänta oss din omsorg, din ingripande i olika situationer där det finns behov. Och vi ber också om att när det inte sker, att inte det ska leda till en besvikelse för oss, utan att vi ska få fortsätta oss och sträcka oss efter det mirakulösa, efter din omsorg som finns där och som du vill öva upp i våra liv. Hjälp oss Gud att få ta nya trosteg, att få förtrösta på dig och tro att du ska göra saker i våra liv. Vi ber om en tro och förtröstan som växer. Vi ber att vi ska få hjälp att kunna meditera över din storhet, att du är så mäktig och stor och kraftfull. Och att du finns där för oss i alla situationer. Även när det är tufft så är du där. Du tröstar oss, du styrker oss. Och du vill ge oss tro och frimodighet för att våga be. Att våga sträcka oss ut och betjäna andra människor. Att våga vittna om dig. Att du är god även när vi kanske själva inte alltid upplever det fullt ut. I allting vi står i, men att vi ändå får sträcka oss efter din godhet, efter ditt vidrörande Herre. Kom helige Ande. Nu kommer den helige Ande och rör vi några stycken här. Jag känner det hur Guds närvaro sänker sig ner här och rör vi några stycken av oss. Oss alla kanske. Tack Jesus att du är här. Tack helige Ande för att du kommer för att hela, för att möta oss. Tack Gud för det mirakel du gjorde i min pappas liv. Och Gud, jag förlåt mig att jag inte har pressat läkarna på att få ut de här alla papper på det som har gjorts, för det ska jag försöka göra, Gud. Men det var fantastiskt, det var ett mirakel du gjorde verkligen, där det var, allt hopp var ute. Tack att du helade honom och att du kan göra det igen med oss när vi behöver helande. Tack för det som Rolf fick vara med om av helanden. Tack för det Siv vittnade om den här förmeringsundret, den limpan som räckte jättelänge. Tack Gud att det är den Guden vi tror på som gör sådana här saker. Och du är här idag, allsmäktig Gud, för att hela. Du är här idag för att möta våra behov. Kom och gör det just nu. Och jag känner att jag vill bara be för dig som på något sätt har kämpat med, precis som jag, med kanske att det har funnits saker och ting i släkt och familj där man har verkligen upplevt att det har varit lite tungt. Man har fått kämpa och som har känt att Gud, var är du i det här? Jag vill be speciellt för dig nu. Och du får jättegärna, vi kan blunda allihop, men du får jättegärna bara räcka upp din hand eller göra något litet tecken att Gud, jag vill ta emot förbön just nu för just det här. Om det finns besvikelse på något sätt och kanske gör att du har lite svårt att våga tro att Gud ska välsigna just dig och människor som du vill betjäna, så räck upp din hand nu, så ska vi be om ett helande och att Gud ska möta dig. Och Gud, jag lägger själv upp handen för jag har brottats med det här själv, men jag ber för dem som räcker upp sin hand nu och som på något sätt, det här är någonting vi gör inför dig här. Jag ber om ett helande för dem Gud, att du ska komma med helande, att du ska komma med ett nytt trosperspektiv Gud, en ny förtröstan, en ny tillit till dig Jesus. Att du griper in. I vår svaghet så är kraften som störst. Där kan du möta och göra de största undren. När vi är svaga, då blir all ära din Herre. Gud, kom helande till dem som brottas med det. Till oss som har kämpat på olika sätt Herre. Kom helige Ande, kom och möt oss nu. Ska göra en inbjudan här nu som jag känner. Vi ska be för dem som längtar efter att få mer av liksom Guds kraft i sina liv. Att få vara i tjänst för Gud på ett kraftfullt sätt. Så om du längtar efter, jag tror att Gud vill komma med sin kraft här och bemyndiga och utrusta just idag. Så du som känner att du skulle vilja ha mer av Guds kraft till att förlösa Guds rike in i olika sammanhang. Du får jättegärna komma fram här. Så ska vi be en kort stund för dig innan vi går vidare i förbön. Om du längtar efter att få vara med och se helanden ske. Om du vill se människor komma till tro. Om du vill längta efter att se förmeringsunder. Om du vill vara med och se Guds rike bryta fram i kraft. På vilket sätt det än må vara. Så kom och ställ dig här så ska vi be för oss. För er som längtar efter det. Och vi som församling kan väl, ni som inte kommer fram, ni kan väl sträcka ut era händer mot dem här som kommer fram. Som har en längtan, en hunger. Så ska vi be att Gud får utrusta dem till att få se Guds rike bryta fram med kraft. Ja, tack Jesus. Om det är några förebedjarna vill ha det här också, det är ju härligt. Men ni får... Om det finns andra som kan vara med och be för förebedjarna och de andra här, så, och ni förebedjare som ni får väl hjälpas åt, så ska vi be här. Ni får kom gärna några andra som vill vara med och be också för de här personerna, så ber vi för dem här nu. Med hand på läggning. Kom helige Ande. Kom och rör vid oss.